Du lyssnar på Vid regnbågens slut av Maj-Grete Lerum i översättning av Jakob Arvidsson, uppläst av mig, Kajsa Linderholm. Kapitel 1. Lyster, september 1769. Även om hösten var densamma hade Reina inga minnen av det som hänt för exakt ett år sedan. Hon visste det var korsmäss idag och att regnet som öste ner var samma tröstlösa som den dagen. Nej, minnena var inte hennes egna. De utgjorde bara en svag visshet om det rena fakta i det som hade hänt. Aril hade visat sig vara en främling. Han hade varit villig att döda sitt eget barn. Han var uslare än en som stack ner en rival i svartsjuka. Värre än den som la händerna om en människas hals och klämde livet ur den. Han kunde bara jämföras med de få och fruktansvärda brottslingar hon hört talas om som tog livet av sina egna ungar. Hon kunde fortfarande inte förstå att det en gång hade varit möjligt för henne att älska en som gick och bar på en sån förfärlig brist på mänsklighet. Men det var inte längre viktigt. Ingenting var viktigt. Dagarna kom och gick, som de alltid hade gjort. Runt henne flödade folk över av lycka. Modern hade blivit 10 år yngre sedan fadern kom hem. Systern Inga-Lill levde med sitt samvete på ett väldigt bekvämt sätt, verkade det som. Hon hade fått gården hon hade blivit lovad, även om det aldrig blev något av med bröllopet. Hon satt visserligen inte som husfru på Storländet, men hade fått Karlsgård i gåva när hon våren innan gifte sig med Ingemar Klöverstölen från Fejos. Han var handelsman och hade kommit på vägen från Gudbrandsdalen. Med klövjesadlarna fulla av vackra tyger och nysmidda söljor hade han raskt fångat Inga-Lills intresse. Reina hejdade sig själv i tanken. Så enkelt var det väl inte. För Ingmar var en ståtlig kar, leende och milt fast och alltid med en snabb kommentar om det som hände. Han hade den sällsynta förmågan att strunta i saker och ting, att blinka lurigt och le bort det om Inga-Lill blev grinig och halsstarrig. Jo, kanske var han den rätta för henne. Det ordnade sig för de flesta. Men aldrig för henne. Hon ville inte vara bitter och besk. Hejdade säger det också, speciellt efter att hon börjat få små kommentarer om att hon nu mer än någonsin liknade sin mor. Vem ville likna sin mor? Hur blomstrande och vacker hon än var, hur klok och respekterad. Reina ville inte. Så hon aktade sig noga. Visade aldrig ståltrynet inför folk hon inte kände. Hon kände läpparna le, hörde rösten klinga rent och vänligt. Ja, hon kände till och med några gånger en svag vibration i kroppen. Det betydde att hon skrattade. Och i spegeln såg hon att ögonen var levande. Lika djupa, blå. Lika tjockt omgärdade av mörka fransar. Men det var inte hon där i spegeln. Hon gick omkring och visste att inne i hennes levande kropp bodde det som egentligen var hennes själ i ett mörkt, kallt och avstängt rum. Hon var klädd i spetsar. De välde fram över de smala skuldrorna och drog bort all uppmärksamhet från den bleka huden, de lika bleka läpparna. Men hennes ögon sken lyckligt. Hon bar på en bricka. Aril satte sig upp. La armbågarna hårt mot den mjuka madrassen. Välsignad morgon, husbonden min. Jag har stekt kakor till dig, äggkakor som du tycker så mycket om. Se, här finns fläsk till också. Och nysilad mjölk. Han var tvungen att le. Hon var så söt där hon stod, överhopad i spetsarna hon fått till bröllopet för ett år sedan. Han hejdade sig vid tanken på det. Ett år sedan. Ja, snart ett år. Det var korsmässdagen idag, och på den dagen hade prästen lyst för dem, så det var därför hon skämde bort honom just idag. Kära ankungen min, du skulle inte ha gjort dig sånt besvär. Du vet att jag inte är hungrig om morgonen. Hon ställde brickan bredvid honom i den breda sängen och kröp själv in under filtarna. Den lilla kroppen var utan värme. Han kramade henne. Du är allt för snäll mot mig, lilla anka. Hon log lycklig när han kysste henne lätt på pannan. Ingen kan vara för snäll mot dig. Du förtjänar mycket, mycket mer. Jag kan aldrig tacka dig tillräckligt, Aril. Han kvävde en suck. Hennes bruna, blanka ögon gick honom ibland.